Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. När jag frågade om intressanta gäster om mig i podden för några månader sedan så var det någon som tipsade om Hanna Widell. Och herregud, tänkte jag, varför har jag inte tänkt på henne tidigare? Så jag skrev till henne och lyckligtvis ville hon vara med och idag är det dags. En sån spännande kvinna och mamma. Så cool på så många sätt och på vissa sätt så himla normbrytande. Hon fick sitt första barn för 20 år sedan och hon fick sitt troligtvis sista för ett år sedan när hon var 46 år gammal. Om någon mot förmodan har missat vem Hanna är så är hon en poddprofil och medieentreprenör som jag. Utifrån verkar hon typ ha allt, tycker jag. Vi kör inspelningen med henne. Mami, mamacita. Alla mina blickar de är dina. Hanna Widell, det är en sån ära att du vill gästa Föräldrarapporten. För enligt vad jag har sett så har inte du gästat så många andra poddar och pratat om just föräldraskap sedan du fick ditt sista barn. Och nej, om jag har fel så får du inte rätta mig, för jag är så stolt över det här.
Nej, men alltså jag, för det första kan jag säga så här, jag gästar nästan inga poddar alls.
Men gud, nu är vi ännu mer smickrad.
Ja, men och det är ju... Och det, alltså jag hade verkligen önskat att jag gjorde det, för det, jag älskar ju podda, men ofta så har jag så himla svårt att få ihop det. Men jag har absolut inte pratat i någon annan podd än min egen sen mitt senaste alster, tänkte jag säga. Min senaste baby.
Ja, just det. Nej, precis. För, apropå det, du är 44 år. Nej, du är 47 år.
44, jag ska.
Precis, vi kan 34, säga. 44 om du vill. Är registrerad på 6 företag, såg jag på allabolag.se. Ja. Och du har ett skönhetsmärke, ett klädmärke, skrivböcker, seriepoddar. Dessutom så verkar du laga jättemycket god mat. Du är nygift och du har 4 barn, varav ett litet. Det här är ju väldigt, väldigt, väldigt fascinerande. Man blir både avundsjuk och hänförd. Utifrån, du ser ut att have it all. Känner du så?
Ja, men på något sätt absolut, tänker jag. Så, alltså, det är svårt att se sig själv utifrån, men jag har ändå liksom hamnat i någon form av ålder, tror jag, där jag så här, kan vara så här tacksam över mycket. För jag tror att det, man är så mycket i saker och ting i olika åldrar, men när man faktiskt är 47 som jag är, så har man ju på sätt så här, levt, har facit, kan blicka tillbaka. Alltså man, det börjar hända saker och ting. Man förstår att det är så här, någonstans är det så här, man stannar ju vid någon så här bra golden ålder. Liksom i personlighet, vi kanske så här, mellan 27 och 32 skulle jag säga. Och sen är man ju den, fast med jättemycket erfarenhet. Och då tror jag att man så här, kan börja liksom se saker och ting på ett annat sätt. Men sen är jag verkligen... jag är som en guldfisk, så att jag är verkligen...
Du glömmer bort att du har barn så du ska få fler.
Ja, exakt. Nej, barnen glömmer jag aldrig bort. Men jag, så här, jag har lite svårt att få... Det är inte så att jag håller på och liksom tänker på alla bolagen och vad jag startar. Alltså, jag kan inte tänka på allt samtidigt.
Nej, jag fattar. Och nej, det kanske är klokt. Men liksom ändå, jag tycker att jag är kompetent. Och liksom, ja, men klarar av ganska mycket saker. Men så liksom... Ja, som sagt.
Nej, men jag får ofta höra det, att så här, folk kommer fram till mig och bara, wow... 4 barn, bolag, alltså så här, hur får du till det? Men jag tror också så här, jag har alltid, och det låter helt sjukt, men jag har alltid haft en liksom ganska hög energi. Men så här, det här får ju mitt liv att snurra. Sen förstår jag att alla har liksom olika. Som är liksom det man tycker är kul och härligt då.
Mm. Nej, men, alltså, jag förstår verkligen. Det låter ju, du verkar ju få kickar och underbara saker överallt. Men ändå, som sagt, det är coolt. Men det här förvånar mig inte så mycket. Men när jag skrev på Instagram att du skulle gästa min podd så var det väldigt många frågor väldigt snabbt. Och jag har ju förstått så här, men folk är ju nyfikna på ditt liv.
Ja.
Vilket, men det kan jag förstå också. För att, och det måste väl du erkänna att du också kan förstå. Du sa att det är svårt att se sig själv utifrån. Men kan inte du fatta att det är liksom... Att ja, men jag blir väldigt nyfiken.
Jo, absolut. Jag tänker på att jag är så himla transparent i podden.
Ja.
Att jag liksom, jag är ingen hemlig person. Men samtidigt så finns det säkert många saker som man undrar som man inte vet. Så.
Men så här, jag, när jag fick barn, mitt första då, som var det enda hittills. Då så slog det mig så hårt när jag bröt normer. Mm. Och jag är ganska normativ i övrigt. Alltså, jag ser vanlig ut och jag är heterosexuell och jag bor i Stockholm och har en vanlig lön. Och liksom. Så. Men de här små sakerna som kändes ändå lite normavvikande, det kändes väldigt kraftigt inom mig. Mm. Du gör ändå så här lite normbrytande saker när det gäller föräldraskapet.
Mm.
Hur är det att vara så publik med det?
Men vad tänker du på då exakt?
Ja, men jag tänker att du har fått barn i olika åldrar. Du har fått barn med olika män. Ja, men det är främst det jag tänker på.
Ja, men alltså, vet du sak? Det känns inte alls på något sätt.
Men är det så? Och jag blir avundsjuk. För att, alltså, som
men
sagt,
vad var det som du gick utanför liksom, din
box? Nej, men det är
box,
det. Jag är inte ens så himla normbrytande på något sätt. Men små, små saker som... Ja, men låt säga att jag inte... Jag har tyckt att det är supermysigt med bebisgos.
Mm.
Alltså, fast det är inte ett äkta exempel. Men jag kommer liksom inte på något färskt i mitt huvud. Men jag har ändå tänkt på att det har blivit tydligt med mammarollen när man bryter normer.
Nej, men så här, jag tänker så här, när jag skaffade mitt första barn, då kom ju alla så här tidningar, så här, mamma och family living. Och det blev liksom så här, man kunde liksom vara så här, mamma-influencer. Då fanns ju inte influencer. Liksom, så, men man kunde liksom vara mamma-kändis på något sätt. Och då tänkte jag ju mycket. Alltså då var det mycket snack om liksom allt som man kunde bryta och hur man kunde vara och liksom sådana saker. Men sen så tänker jag så att det som också kommer med en, jag har ju varit mamma i snart 20 år. Och det gör ju någonstans att vem ska säga till mig hur jag ska göra?
Nej, absolut.
Förstår du? Så här, sen så tänker jag också så här, det här med att jag ska få barn sent i livet. Alltså jag får bara otroligt mycket fina meddelanden av kvinnor som känner hopp. Och det tycker jag är så fint. Att det liksom är, för jag tror att det liksom är mitt viktigaste någonstans. Alltså det är klart att jag förstår såklart att folk liksom bara säger, aha, hon är en yngre man och nu ska hon ett till barn och hur många män ska man ha? Och så, det finns säkert hur många skvallriga människor som helst runt omkring som tycker en massa saker om mig. Men jag är så glad att det inte når mig. För att jag skiter fullständigt i det.
Du gör det genuint.
Ja, gud ja. Alltså skulle inte bry mig mindre. Liksom så. Min enda grej var sen när jag träffade Filip. Det var ju, alltså så här, han är ju 16 år yngre än mig. Och jag hade verkligen ingen, liksom... Alltså jag skilde mig för att jag skulle skilja mig. Inte för att jag skulle träffa en ny man. Och jag var verkligen så här, aha, okej, men alltså, så här, tre barn, jag är klar med det, nu ska jag leva på något annat sätt. Och liksom, så, här, så såg mina tankar ut. Och så träffade jag honom. Och liksom, blixten slog ju ner, bokstavligen. Liksom, vi blev så kära. Så att det omöjliga, allting var egentligen omöjligt. Men kärleken var så stark så att vi kunde liksom inte tacka nej till det här. Men min enda tanke om våran liksom åldersskillnad var ju att jag ville att han skulle få egna barn. Så att jag var ju jätteöppen med honom och var så här, jag har ingen aning om jag kommer kunna få några fler bebisar. Mina ägg kanske är slut liksom, så. Min kropp kanske inte vill. Och jag var inte heller beredd på att liksom, ja, men så här, det finns ju jättemånga sätt att skaffa barn på idag och jag var inte beredd på att liksom bete mig som en barnlös person. Det finns så många andra som behöver den hjälpen så. Så att jag var så här, blir det liksom barn så självklart ska vi ha ett barn. Blir det inte det, jag bara, då kommer jag åberopa min liksom min ålderdom, tänkte jag säga, men att jag är äldre och att jag har levt längre och liksom min kärlek till dig, för att jag vet att du kommer vilja egna barn och jag kommer aldrig stå i vägen för det.
Mm.
Så att någonstans är det så att, att det var väl det. Och sen så, alltså, de flesta människor som jag har träffat som är så här, jag bara, ah, nej men det är så här och det ser så här. Så jag säger, men vänta, du lever en gång.
Mm.
Ska du tacka nej till det här då?
Mm.
Så. Och det är väl det som jag säger, jag är en ja-sägare.
Mm.
Alltid varit, och det har tagit mig både till fantastiska platser och mindre bra platser ibland. Men det gör ju också att jag tror att jag liksom, ja men, man kan väl hålla på och skvallra och hua sig och tycka massa saker. Men vem säger vad som är rätt och fel då?
Nej, alltså så är det ju verkligen. Och jag, alltså, allt, jag håller med dig verkligen, allt du säger rationellt. Men alltså, som sagt, jag ändå tyckte att det var jävligt svårt för mig känslomässigt. Och då är jag, ja, då har jag ett litet barn.
Men hur
och...
gammal är du då?
Jag är 33.
Mm. Mitt i den känsligaste tyckarperioden skulle jag säga.
Tycker du det?
Ja, men någonstans är det så här, jag tror så här, mellan 30 och 40.
Ja.
Då hamnar vi alla i den här så här, vars, vad ska det bli av oss?
Då? Ja, men det har ni pratat mycket om i podden.
Och det är ju jättekänsligt, för det är så här, någonstans mellan 40 och 50, då hamnar vi så här i vad det blev. Och så har vi blivit mycket mer ödmjuk inför livet, och det har hänt massa saker, och det blev som det blev så. Men där och då så är det hela tiden så här, när man ses på fest, bara, hur många barn har du? Ah, ska ni ha nästa? Alltså just när också, det är där man ställer frågan, så här, när ska ni ha barn då? Vilket man känner bara så här, vad fan frågar jag det för?
Mm.
De kanske har provat 2 år och är jätteledsna för det, eller inte vill ha barn, eller hur det nu ser ut. Så här. Det är bara där och då man liksom får de frågorna. Alltså, jag tror också så här, jag har ju gjort, liksom varit öppen och gjort innehåll och liksom med allt det här, så att jag känner att jag har så himla många som hejar på mig.
Ja, vad fint.
Och det är så himla fint.
Ja.
Det är också så här, nu när vi gifte oss, fick det ju bara vara, ja, men 2,5 veckor sedan knappt. Så. Nej, men alltså, de som, de alla mina älsklingar, de som följer mig. Nej, men alltså, så. De är så bekräftande. De hejar på mig. De säger så snälla saker. Jag kan bli helt så här öm och... känna så mycket, det låter som att jag är religiös, men så här, kärlek är så här, om jag lägger ut en bild på mig själv, då bara, du är snygg, snygg. Alltså så här, då får jag så mycket komplimanger. Mm. Det är ingen som säger så här, vad ful du är. Alltså, nej, så. Ja, och det är underbart.
Ja. Men jag har lyssnat på Fredagspodden ganska många år.
Mm.
Och jag har förstått den till startade Perfect Day delvis för att kunna kombinera karriär och barn.
Ja.
Och det låter ju fantastiskt. Hur har det funkat i praktiken? Har barnen varit här? Eller hur har det
sett ut? Jo, men det har de väl jättemycket. Vi brukar ju säga det att vi har, Amanda och jag har nu då 7 barn tillsammans, tänkte jag säga. Men det har vi inte. Men jo, för vi är systrar, så att det är hennes barn och mina barn också på ett sätt. Så, och vi har, av de 7 så är ju då, nu ska vi se, 3, 4, 5 är ju då Perfect Day-bebisar. Fredagspodden-bebisar.
Vad menar du med det då?
Nej, men de andra hade kommit innan.
Okay,
liksom, så att vi har ju ändå liksom... lyckats skapa, driva ett bolag under 11 år.
Mm.
Och vi har också då under den tiden lyckats då också skaffa så här många barn.
Mm.
Så att ja, det har ju lyckats. Men vår tanke tror jag var att så här, när vi skulle starta Perfect Day, så började vi egentligen med en lista för vad vi ville i livet.
Mm.
Och vi var ju då mer i din ålder då. Och då var det så här, men vad vill vi i livet? Så var det så här, ja men vi vill kunna vara på Gotland mycket, vilket vi ju älskar. Och ja, så. Vi vill kunna föda hur många barn vi vill utan att någon ska bestämma hur vi ska jobba.
Mm.
Och vi vill kunna gå till jobbet och ha roligt varje dag.
Mm.
Det var liksom så här 3 starka liksom punkter. Sen när vi liksom kom på vad vi ville göra och all liv och lust i det, så, och liksom... vårt arbete, nu pratar jag i vi-form, men vi är ju väldigt mycket vi, är ju också vår passion. Så var det så här att få möjligheten, eller att vi skapade själva möjligheten att skapa ett bolag precis som vi ville ha det, med det innehållet som vi ville arbeta med, har ju varit fantastiskt, såklart. Men vi har gjort ett fel, ser vi nu så här i backspegeln. För vi har fött varannat barn, för att en var ju tvungen att vara på jobbet. I alla fall under de skälvande veckorna när man kanske inte orkar jobba och har en bebis och så här. Vilket gör att alla våra kusiner, som de är, de De är, ingen är lika gammal, vilket gör att de vill ju bara umgås med den äldre. Eller. Alltså förstår, det blir helt fel alltså, så här, i dynamiken bland de här barnen.
Mm, det var
så.
Inte bra.
Sen älskar de varandra som syskon. Men det blir lite knas. Ja. Så, för att vi har ungefär 1,5 år mellan varje barn.
Men rent konkret, då, har barnvagnar stått här? Alltså, eller hur, har barnen varit här på kontoret också?
Ja, men jättemycket. För vi, alltså, som jag har ammat på styrelsemöten och annat. Så. Det är så här, när man skaffar barn. Alltså, jag är inte så himla bra på att vara klassiskt föräldraledig. För att jag har inte en hjärna som är liksom... Amen.
Vem vill?
Nej men jag blir... Alltså, så om jag är hemma, då känner jag mig sjuk. Och när jag är sjuk så blir jag ledsen. Och så. Alltså, så här, jag blir liksom deprimerad. Mm. Så att jag behöver gå upp och ha någonstans att gå för att känna att jag har ett sammanhang. Mm. Så, en institutionsmänniska. Nej men, så. Nej, men väldigt mänskligt. Mm. Och det tror jag nu, så här, efter alla pandemier och så här, alla de här som vill vara hemma och jobba. Men jag kan inte förstå det, för att jag är så här, jag behöver komma iväg. Så om det är med bebis eller ej, det spelar inte så stor roll. Mm. Men det finns ju en magisk gräns, alltså så här, från att bebisen är pytteliten till typ 6 månader, så är det så här, från att man säger man har någon som sover i en vagn och den kan sitta på ett möte i knät och då, alltså så här, allting funkar så. Klipp till, man står liksom på ett möte, svettig, försöker amma, försöker med någon nappflaska, den ska hålla i några nycklar och man bara känner sig, okej, det här var sista dagen för dig älskling på det här kontoret, vi ses där du 4 år. Så att det är så här, nej, man kan ju inte alltid ha med barnen så, och det finns ju liksom åldrar som det funkar och inte. Jag tror att det som har varit viktigast i det här är ju att ha liksom någonting som är så tillåtande åt båda hållen. Mm. Och där man faktiskt kan välja själv. Sen har det ju bara varit vi som har varit ansvariga för att liksom dra in pengarna, betala lönerna och så vidare. Så här. Och då kräver ju det också liksom en del. Men det har funkat väldigt bra.
Du måste svara. När får du psykbryt på föräldralivet?
Hela tiden.
Hela tiden. Mm. Berätta om ett vanligt bryt.
Det är med vanligt bryt. Alltså jag får psykbryt när barnen är... Jag är väldigt känslig för liksom när det blir för stökigt. Och när det blir, alltså så här, då kan jag få psykbryt. Eller när de liksom bara, när de slåss med varandra eller bråkar för mycket. Alltså så här, då blir jag tokig, liksom så kan man väl säga. Och sen kan man ju känna såklart ibland att det är övermäktigt. Och då kan man ju få liksom inre... liksom ledsamma psykbryt också. Alltså så här, att vara förälder är ju men det är som att vara en hel värld på något sätt, och vara ansvarig för en hel värld som bara är ens egen på något sätt. Och det är så mycket i den där världen på något sätt som man måste få in, och ibland kan ju det kännas övermäktigt.
Apropå, går tillbaka lite, apropå det här med äggen. För jag tänker, det tog mig och min kille 1 år att bli gravida. Och jag tror att jag blev liksom orimligt kränkt över det. Och att jag tänker att det är så här, amen, att man blivit intutad, att det är så mycket med fertiliteten och kvinnlighet och så. Och som jag förstått det så kollade du äggen hos gynekolog. Och fick veta att det var top notch ägg.
Ja, top notch. Hon sa så här,
det finns.
Ja, men hon sa så här, det finns, och rent så här praktiskt så kan, eller rent teoretiskt så kan du bli med barn. Sen så ska ju äggen också vara top notch. Och det visade sig faktiskt att ett top notch ägg fanns
direkt. Men jag menar, om hon hade sagt att det var kört, hur tror du att du hade hanterat det, just eftersom att det finns ganska mycket kvinnlighet i det?
Men vet du, så att jag är 47 år.
Ja, jag vet, men...
Ja, nej, men så att för mig så är det så här, det här är ett mirakel.
Ja.
Alltså, så att det var ju verkligen...
Så det hade inte blivit kränkt?
Gud, nej. Absolut, inte i den här åldern. Nej. Hade det varit, alltså så här, i liksom då man ska vara som mest fertil, kanske. Mm. Men i den här, alltså så här, jag har ju 3 barn. 3 barn är jättemycket. Ja. De är så fina, alltså så här. Så att för mig så var det så här, det är klart att det fanns ju liksom en önskan... Om att så här, får jag och Filip ett barn, ja men då kan vi ju leva tillsammans på riktigt. Alltså så här, det är, som vet jag, man kan leva tillsammans utan barn också. Men så här, jag tror att det, jag kände att det var så här, en så stark förutsättning för att liksom släta ut vår åldersskillnad ganska mycket. För annars var det som att jag skulle stå i vägen för det.
Men det var bara det som jag tänkte fråga, just med liksom kvinnligheten och så. Det. Men det som jag liksom får ta med mig, det är hela tiden du påminner mig, Amanda, jag är 47 år.
Ja, men
jag
måste, och det är bara inte så att äldre. Kvinnligheten sitter ju inte i äggen.
Nej, och jag håller ju med, men håller inte med om att normer är starka. Att det är så här, att inte vara fertil, det är inte så bra. Alltså,
nej, men
det är klart att det kvinnligheten är inte sådär. Det tycker inte jag heller.
Jag önskar ju att... Okej, nu kommer jag vara sticka ut och säga grejer här. Så.
Please.
Men så här, jag tänker så här att det som gör oss kränkta, besvikna och liksom väldigt ledsna i livet överlag är ju kopplade till våra förväntningar.
Mm.
Och nu lever vi ju i en värld... Jag är så, på ett sätt så himla glad att jag är född på 70-talet. För att... Och också kanske en sån familj som har bidragit till att jag har aldrig... Och det är kanske därför jag inte heller bryr mig så mycket om de här sakerna som vi pratade om i början. Men jag har ju aldrig levt i att det finns så här, en väg att gå som man ska gå. Som
just
är,
det,
så här,
det är bra.
Ja, när jag är så här gammal, då, alltså, för det ser jag ju oftast i sig. Ja, men först så ska jag plugga och sen så ska jag få ett jobb och sen så ska jag göra karriär. Och när jag gjort karriär som har lett till att jag också har liksom en ganska säker ekonomi, ett hem, en bil, inte fan vad man nu vill ha. Då ska jag skaffa barn.
Mm.
Men, och så glömmer man bort att skaffa barn, det kan man ju absolut göra själv, men då måste man, då gör man en plan för det. Men det är inte alla som är beredda att göra det. Men då är det ju också så att det här ska sammanfalla med någon form av kärlek, sex, liksom passion, alltså så här, alla de här sakerna som ju skapar barn för det mesta. Och det hör inte ihop med planen. Så, och jag tror så att så många gör den där planen och sen så här framme så liksom, om man har en partner, då kanske man har varit upp så länge som man har glömt bort att man måste faktiskt ligga för att det ska bli bebisar. Eller så är det så här, men vänta, nu har jag gjort allt det här, nu är det dags att jag ska ha en partner. Men, och då tänker jag så här, för att, och det kan väl folk kanske liksom tycka är jättekonstigt och oansvarigt, eller jag vet inte vad folk tycker, men jag har ju liksom inte tänkt så mycket, utan jag har fått barn.
Mm.
Och det har såklart fått massa konsekvenser på massa olika sätt. Det enda jag kan säga är så här, man ångrar inga barn.
Nej.
Sen kan livet hända. Och livet kommer hända. Mm. Och det kommer inte bli som du har tänkt. Så. Så att jag tror så att, liksom, att just så här, inte planera så mycket. För du blir kränkt av dina egna planer när de inte funkar. Det är ju det. För det handlar ju bara om dina förväntningar.
Ja.
Och då tänker jag mer att ibland så måste man bara så här,
oplanera.
Ja, men vara lite mer liksom i livet istället för att
få sig förväntningarna.
Ja, men jag säger inte relax, för det jag tycker inte jag har varit så relaxed heller, men jag tror att jag har låtit livet hända lite mer och sagt ja lite mer.
Mm. Har du eller ni någon intern regel för att alltså, prata eller posta barn på i podd och sociala medier? Och nu, det här är ingen dömande fråga, för snälla, jag har en podd som handlar om mitt barn och jag lägger ut skitmycket bild på henne. Men jag vet ju att det snackas om så här, hur ska man tänka, bla bla, barns integritet.
Ja, nej men alltså, alltså bebisar tycker jag är bebisar.
Mm.
De är ju generiska. Ingenting. Alltså det är så här, det finns ju liksom, sen så är det klart att man inte ska lägga ut liksom nakna bilder, alltså alla såna här, liksom det man har i sig så här, inte gå över gränsen. Men jag är ganska, alltså så här, alltså mina äldre barn, jag skulle aldrig lägga ut någonting utan att de har godkänt det. Och det är väl en jättebra regel. Och sen så är det väl så att så här, jag tror att jag skulle aldrig göra någonting utan att fråga Filip först. Och jag vet väldigt väl liksom vad våran känslomässiga gräns går för vad jag skulle prata om i podden eller hur det liksom skulle vara. Men jag tror att alltså, jag har ingen så här nej, de får inte synas överhuvudtaget. Alltså folk, de är ju en jättestor del av mitt liv. Däremot är inte jag så himla mycket för att lägga ut den nakna sanningen av liksom kaoset och psykbryten. För det tycker jag, kan vara privat.
Mm.
Sen kan jag prata om det, såklart. För det tycker jag är såklart att man måste, liksom, ju mer man delar, desto mindre ensam känner man sig och att man är annorlunda för att man får psykbryt, för det får ju alla.
Alltså jag själv vet inte vad jag tänker, men jag tycker också att det är så här, om en bebis är så himla generiska.
Ja.
Alla är runda, alla skriker, alla äter och så. Har du någon favoritålder på barn? Inte så här, allt har sin skärm.
Ja, men jo, absolut. Alltså jag kan säga så att det finns ju ingenting gosigare, gulligare än en 6 månaders bebis.
Är det så?
Okay. Tycker jag är liksom... Ja, men när de har liksom blivit sina egna och de är så gussiga och det är liksom, alltså så här, det är, tycker jag är väldigt gulligt.
Mm.
Sen så, det som kan bli så här kaosigt är ju, jag har ju 4 barn i väldigt olika åldrar. Och där kan man vara så här, gud, nej men nu är den i den där åldern. Alltså bara, åh, gud, nu är det 1,5 år av att, alltså så här, för när man liksom har upplevt och man går tillbaka för man är liksom återigen i åldrar.
Mm.
Då vet man ju också så här vad som kommer med åldrarna på något sätt. Mm. Men samtidigt så är jag med all... Ja, och det går inte att inte säga, men att få... För det är ändå så här, eftersom jag har ett så pass liksom, stort barn som man följer liksom, till vuxen, så är det så här, det är en helt sjukt fantastisk speciell resa att få följa med någon i livet på det här sättet. Men i min hjärna, när min liksom, när Rosa är borta... Så min hjärna är ofta bilden av henne att hon är 4-5. Och när hon kan, fortfarande kan vara så här, hon kommer liksom in i vardagsrummet. Jag bara, men gud, du är ju vuxen. Alltså så här att man får liksom, ja, men, så här, lite chockartat. För det är så här, jag är ju fortfarande lika gammal som när du föddes. Alltså, så här, för det är det där att man stannar någonstans. Och det är, så här, det är jättekonstigt. Det är så här, världarna rullar hela tiden på sätt.
Mm, spännande. Jag är verkligen i det där biologiska. Jag tycker bara att det blir bättre och bättre. Och vårt barn var, hon har varit så sjukt skrikig. Alltså det har varit alltså ett skämt. Hon har inte legat i vagnen och varit nöjd med det.
Nej.
Så att allt är lätt nu i jämförelse med hur det var första året.
Ja, jag förstår. Ja, men, och där kan jag verkligen säga, och det låter ju väldigt så. Men jag har inte haft så skrikiga barn.
Nej.
Vilket gör att, men jag kan verkligen förstå... Alltså jag vet så här, om ett barn skriker en timma så blir man helt galen. Om det då pågår, my goodness, jag vet inte vad, hur, om jag hade klarat det.
Nej, nej, men
kanske därför mina barn inte var så skrikiga, för jag skulle inte klara det.
Nej. Nu till lite frågor som jag har fått på Instagram.
Mm.
Och då, nu väljer jag vilken ordning jag tycker är mest intressant.
Ja.
Du som har olika pappor, vilka saker tycker du man ska lyfta med ens partner innan man ska få barn?
Ah, det är det är jättebra. Och lyfta med ens partner eller lyfta med sig själv om sin partner.
Ja, båda tycker jag att du kan svara på eftersom att du verkar veta.
Ja, nej men så här, jag eller verkar veta. Alltså jag har ju liksom erfarenhet av detta. Jag tror så här, allt blir väldigt mycket enklare om du är skitkär i den du ska få barn med. Så,
för men man kan ju bli superkär i någon som är liksom en dålig person också.
Jag vet, men om man tar bort det då, och då kanske jag blir bättre på att bli kär liksom så, men säg och också ja, okej, men jag säger så här då, skaffa barn med någon som är skitkär i dig, så ska jag säga. För att det gör, alltså så här, man behöver så mycket kärlek och förlåtelse och förståelse, och att man just liksom också bryr sig om varandra så att man inte blir så här, men jag då alltså så här, den där som man lätt kan hamna i när man ska få barn. Så tror jag så här att ju mer man kan teama, såklart desto bättre är det. Så att ett så här, kan du vara team med din partner? Och också så här att fråga sin partner, så här, lovar du mig att vara ett team? I alla fall första året. För att om du kommer vara det, då är det lika bra att jag förbereder mig på att vara ensam.
Men så. Hur kändes det? Blev det inte ojämnt där mellan dig och Filip som inte har haft några barn och du som har gått igenom det här 3 gånger? För att, alltså, hade jag haft så mycket mer erfarenhet, då hade jag nog lätt blivit lite besserwiser.
Ja, men vet du sak, alltså, och det här tror jag är verkligen så här, ålder och erfarenhet. Som jag har hållit mina barn och inte släppt dem till någon förrän jag träffade Filip. Och nu är det bara så här, varsågod! Alltså så, för jag tror så här att jag vet ju att jag är lika mycket mamma. Hur jag än gör, var den är, så kommer jag vara mamman. Och där är det så att jag har blivit mycket mer liksom generös i det på något sätt. Men besserwisser. Jag...
Nej, men alltså, jag menar inför att ni skulle skaffa ett barn, om jag hade gått igenom bebisresan och så 3 gånger, alltså då hade jag ju tänkt, det här ska du lyssna på, det här ska du lyssna på, det här ska du lyssna på.
Jo, men det är klart att jag har serverat honom en liksom en en så här buffé av så här funkar det. Uh-huh. Så. Men han har också varit en väldigt bra mottagare för det. Och han är väldigt lyhörd och liksom så. Och sen så har jag ju behövt ha liksom stor respekt för att han ju inte har varit med om det här tidigare. Och jag förberedde också honom på att, för jag är inte så bra på att vara gravid. För jag blir liksom ett psykfall.
Mm.
Punkt slut. Jag gråter jättemycket. Alltså det är upp och ner då. Och det hade jag också förberett honom på ganska mycket. Så att jag ändå kunde liksom berätta resan. Som liksom detta kommer hända. Så. Men vad ska jag säga, så här, rent besserwissermässigt. Jag kan ju känna så här, för jag...
Alltså just det var ju bara jag som la på att jag hade nog känt så. Så det
ja, bara... Nej, men jag bara tänker så här. Jag har ju liksom det i mig att jag hör liksom Franks varenda nyans på om han är hungrig, trött, behöver byta blöja. Medan Filip typ behöver skriva upp ett schema.
Okay.
Men han är också man.
Mm, det är
tänker
det.
Jag.
Det är det.
Men så att det är mer sådana saker. Men sen så tänker jag också att ja, men han är jättebra på saker och ting som jag inte är så bra på.
Mm.
Så jag lämnar det till honom.
Mm. En vanlig dag, veckor som du har alla barnen.
Mm.
Hur ser den ut?
En vanlig dag?
Mm.
Ja, men den börjar ungefär 6.30. Mm. Och då så går vi alla upp. Och sen så är det, ska alla olika frukostar. Och det är hit och dit och vad de nu äter, flingor. Och någon äter macka. Och någon, alltså de äter olika saker allihopa. Sen så har jag ju då mitt näst yngsta barn, Ville. Som ska köras till hans skola i en förort. Där han går. Så då är det körning dit, alltså så här, vad jag är just nu, det är ju att jag har ett jättestort barn som klarar sig själv, och sen så har jag ett mellanbarn och hon är superduktig och kan också klara sig själv till skola och sånt. Så att egentligen så är det liksom Ville och Frank, just nu är Filip också pappaledig, det är så härligt. Så att, men annars är det så här, det handlar ju om att liksom få dem, rusta de här inför vad dagen ska vara och att de har med sig alla saker och påminna om saker. Och sen så ska ju då ett barn skjutsas. Värre var det, ja, men liksom, om jag backar innan Frank. För då hade jag tre barn i tre olika skolor. Och det var ett pussel, kan jag säga. Närhetsprincipen, alla människor. Skaffa förskola och skola så nära ni kan.
Mm.
Inte.
På, inte på alltså, tre olika platser.
Nej, men jag var som en sån här lastbilschaffis. Alltså så här, de veckorna jag hade barn. Jag bara körde och körde och körde och körde. Mm. Och nu har detta blivit så mycket enklare på många sätt. Så. Men det är ändå så här, ja, men då ska det liksom iväg och sen så är det då... och jag ska göra en morgon också. Det är också jätteviktigt. Så att jag är så här... också, när jag då har kört fram och tillbaka och gjort klart det där, så tar jag mig till jobbet. Och så jobbar jag.
En vanlig arbetsdag?
Men jag kan inte säga...
Nej, jag menar bara så här, men det är ungefärliga kontorstider. Bara,
mina dagar är så himla olika.
Men du är här liksom, ungefär 9-5, eller?
Nej, inte 9-5. Jag skulle säga att jag försöker lägga alla mina möten mellan 10-3.
Okay.
För att kunna vara, inte stressa ihjäl mig.
Mm.
Och det här har jag liksom lärt mig i den hårda skolan. Att så här, jag är ofta på jobbet klockan 9. Men jag vill inte liksom ha hjärtattack varje dag, vilket man har. Alltså just den här, så här, nu har jag bestämt det mötet, sitter man i en bilkö och så håller man på med det. Så att då liksom, nu har jag bara bestämt mig, så här är det.
Mm.
Och sen så, för sen börjar ju telefonen att ringa ungefär efter lunch.
Mm.
Och då är det något barn som ska någonstans, och sen så är det någon som vill bli hämtad, och sen så är det en tredje som undrar vad dens nycklar är, och sen så här. Så det är mycket liksom telefonservice liksom i det här. Och sen så ska jag då hämta Ville också. Så då är det liksom hämtning av det, och sen så är det såklart då liksom hela den här middagskvällsracet som är både påfrestande men underbart och så. Jag brukar alltid säga så här, bli en morgonmänniska, för på morgonen så är barnen gladast och pigga och liksom underbara och orkar prata och så. Det här liksom, och särskilt när man har småbarn, liksom mellan 5-8, när det bara är så här mat, tvättning, tandborstning, någon bullbumpa eller vad det nu än är. Då är det ofta bara en kamp till att man liksom har fått dem i säng allihopa och man får liksom den där tysta timmen.
Mm.
Så.
Håller med.
Ja.
Men hur ofta lagar ni mat versus köper färdigt?
Vi är väldigt, alltså så här, nu har det faktiskt blivit så att Filip lagar väldigt mycket mat, alltså kvällsmiddagen. Mina barn säger så här, mamma, när ska du laga mat igen? Alltså för de tycker att jag lagar någon annan sorts mat. Han lagar jättegod mat. Men jag har liksom, jag vet inte vad som har hänt, men jag har, ja, men så här, i regel så är det så att vi lagar nästan all mat.
Ja, jäklar.
Det är klart att man liksom hämtar lite mat då och då. Man har också så här svackor på något sätt. Alltså ibland så är det så här, jag förstår när min mamma, alltså när vi var små så var hon så här, nu blir det fil och riv, grötvecka. Alltså man bara, hon pratar ingen dialekt. Men liksom, vi bara, aha, så här. Men jag kan förstå det. Då fanns det ju inget liksom, några hämtmats, nej, fodora eller pizza. Eller, alltså så på det sättet. Men samtidigt ska jag också få den här känslan av att, alltså med för mycket hämtmat, blir för geggigt för alla på något sätt. Man måste så här, styra upp sig. Men jag försöker ändå veckomatshandla och ha någon form av plan. De veckorna när jag har alla barnen. De veckorna när jag bara, alltså när jag säger så här, jag har inga barn, men då har jag alltid två. Okay. Så, och det är mer än vad många har. Men då kör vi lite mer flex. Liksom. Okay.
Ja. Har ni ofta hjälp av barnvakt eller nanny?
Jag har faktiskt heltidshjälp.
Heltidshjälp, vad innebär det?
Men det innebär, jag har inte alltid haft det, men jag har haft det i omgångar i livet, ska jag säga. Och det är ju för att jag, just som du sa i början, så här, har jättemånga bolag, jättemånga barn, jättemycket liv och liksom så. Och det är för, framför allt för att hinna med alla barnen på något sätt.
Men är det en person som bor hos er då? Eller
nej,
hur funkar det?
Utan som liksom, ja, men, hjälper till med ja, men, är som en till mamma, ska jag säga. Och det är väldigt, väldigt, alltså jag måste säga så här, folk pratar ju inte så mycket om det.
Nej,
alltså,
jag ska vad man precis fråga, för jag hör att du tvekar. Är det känsligt att prata
nej,
om det?
Nej, men inte alls. Jag bara tänker så här, folk pratar inte så mycket om det. Men jag kan säga så här att, ett, så har jag väldigt mycket. Jag har många barn och jag har också ADHD, vilket jag fick den diagnosen i våras. Mm. Och det är så här, det finns jättemånga saker som jag inte är speciellt bra på. Så. Och om jag ska hålla på med det och försöka lösa det här, det här är ett privilegie, måste jag säga så här, för att man, det är inte långt från alla som har råd, men har man råd att ha det så här, så är ju det liksom löser allt för mig. Så att ha en person till som är som en extra vuxen. Och sen är jag också så här, ska jag säga att det finns ju otroligt många som har, alltså jag tycker det är så fint, som har mammor och pappor som hämtar och lämnar och hjälper till och tar barn någon dag i veckan och liksom allt upp och så här. Och det har inte jag.
Just det.
Och Filips föräldrar bor i Göteborg och så vidare. Och då tänker jag så här att man får liksom, det här är mitt sätt att stärka upp liksom det där som man annars har.
Men,
och det vi kommer ifrån så här, förr i tiden så var det ju så att när vi levde liksom i bondesamhälle och så vidare, så fanns det ju alltid någon vuxen.
Men alltså jag tycker det låter 100% rimligt och nästan lite befriande att höra, för att om man, som sagt, du gör mycket andra saker, alltså det hade varit helt sjukt om du dessutom alltid hämtade alla barnen överallt. Ja. Men jag får ändå känslan, och kanske jag som lägger på, ändå känslan av att du lite försvarar dig.
Absolut inte.
Nej.
Jag bara tänker så här, nej men alltså det här pratar vi ofta om i podden och liksom så. Och den här, alltså jag bara så här, Det som slog mig var så att jag vet ju massa, men just att säga att vissa tycker att det känns lite och så vidare. Mm. Men till exempel när Ville och Vilma var i, de båda gick på förskolan samtidigt, för de är de enda barn som jag har haft liksom förskole, alltså jag har många år mellan mina barn, men som jag hade liksom samtidigt samma liksom period i livet, så här förskola och skola liksom på det sättet. Och då hade jag ju en fantastisk person som hämtade varje dag. För att det är ju också så här, men annars skulle ju de varit de sista, alltså det område som vi bodde i då, så var det så här, alla hämtade klockan 2.
Ja, men jag
och så
vet,
stod
det
mina
där,
barn där,
alltså
helt själva.
Alltså upp varandra tidigare och tidigare och tidigare.
Och det är så här, ja, och då är det ju såklart att så här, de mammorna som kunde göra det jobbade inte. Eller jobbade inte lika mycket som jag gör. Och då så löste jag det på det sättet, så att de fick så här, bli hämtade, komma hem, få mellanmål och sen så kunde jag komma hem.
Men alltså bara så, för du sa att den bor inte, men då är det en person som kommer typ på morgonen och liksom kanske hjälper till, stötta lite vid frukost och sen tar med barnen och lämnar och sen går hem när du kommer, eller?
Ja, men det är lite olika,
eller,
beroende
nu,
på idag.
Du, Filip finns ju också, så att jag vill inte verkligen lägga det bara på dig.
Nej, men alltså så här, man är ju två såklart och så, och jag har ju också varit ensamstående vissa perioder. Så. Men just det här att så här, både så här, hämtning och lämning, men sen så är det ju också så att det kommer ju också barn hem hemtrillande runt eftermiddagen som behöver en massa saker och det är någon aktivitet och det är så här. Så jag tycker att det är fantastiskt att ha en person hemma, alltså som verkligen liksom är där och kan hjälpa till med liksom alla de här sakerna. För att det är så himla liksom många barn som behöver så många olika saker. Men även också allt det här som, alltså så här, så att jag inte glömmer massäckarna, gympapåsarna. Alltså så här, för jag är värdelös på det.
Men och det är ju jättemycket, även om du skulle vara bra på det, så är det ju ändå skitmycket. Nej.
Alltså en eloge till alla som klarar det här. Men, men det är så här, jag har liksom stått en gång för mycket och varit så här, fuck, det är idrottsdag. Mm. Du har varken ytterkläder, gympakläder eller någonting. Eller så här, ville komma hem någon dag i vår. Då kände jag så här, nu håller jag på att tappa det. Alltså så här, han kom hem och bara, mamma det var idrottsdag. Och jag hade inga gympakläder och så fick jag äta en macka. En glutenfri macka och jag bara, och alla har haft med så här mys och det är olika boxar med olika grejer. Så här, då kan jag få säga nej, den vill inte jag vara. Och då så kan man ju skärpa till sig. Men om man inte riktigt kan skärpa till sig så får man ju väl se till att man löser det. Liksom,
det är väl jättesmart. Ja. Jag tror att du behöver och vill gå. Så jag har det är fler frågor från Instagram, men jag tycker vi har touchat de flesta. Ja. Men en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat som jag tänker att vi kan avsluta med, det är, får man identitetskris varje gång man ska få barn? Med vänlig hälsning, första gångs mamma. Samt, vad gör man med den? Du har väl reinvented yourself 18 gånger.
Vet du, så att det är exakt det man får. Jag skulle vilja skriva in att så här, man har ju så här, första, andra, tredje, fjärde trimestern då, som man precis har lagt till. Och så skulle jag vilja lägga in det exakt samma som mamma då. Mm. Inte bara för bebisen. För att det spelar ingen roll hur många barn man får. För den kommer alltid. Och jag brukar säga så att först är man barnets ett år. Mm. Sen måste man bli sig själv i ett år. Att det tar ett år innan man är sig själv. Och sen efter det kan man börja liksom börja om på något sätt. För att det enda jag kan ge den här fjärde gången var att det gick lite snabbare.
Skönt. Ungefär hur mycket snabbare?
Men vet du, det har varit olika med olika barn. Men jag kan säga så här att mina två mellanbarn, det tog det hur långt som helst. Och jag tror också så här, ju snabbare du skaffar barn liksom in på varandra, så hinner du aldrig bli dig själv, utan då liksom läggs det där på. Och då blir liksom en sån lång, man är barnens period, och så blir det en jättelång att bli sig själv period efter. Därav att om man orkar hålla på att skaffa barn i 20 år som jag har gjort, och 3 decennier, så är det ganska bra, för man hinner bli sig själv alla de där gångerna. Men annars får man räkna med två liksom långa perioder istället. Mm. Så. För att man vet inte vad man har för stil. Eller så man gör konstiga hårförändringar.
Nej, jag känner mig så tönt och ful. Liksom.
Man tappar liksom allt. Man vet inte det där. Och också få tillbaka liksom, att känna sig liksom, som sig själv. Så här, självsäker, sexig. Liksom, alla de här grejerna. Det tar tid.
Jag kommer så ihåg när ni, jag tror att det var när jag var gravid och ni pratade i en podd om att så, ja, men efter graviditet vill man ju bara rensa ut hela sin garderob. Och jag bara, varför då? Mm. Och sen alltså, när jag kom in med kläder, alltså, jag kollade på dem bara, kan inte ta på mig något.
Nej.
Alltså, och det är fortfarande så att jag köper ett plagg och så bara kollar jag på det efter en månad bara, jag vet inte.
Nej men alltså grejen är att förra sommaren, då var jag gravid med Frank. Och då var jag så här, jag löser det här med att bara köpa så här jättehärliga sommarklänningar som inte var gravidklänningar. Mm. Ja, så gjorde jag det. Så bara så här, hade de hängt då liksom på mitt sommarställe till den här sommaren. För jag tänkte så här, det är vanliga klänningar, de kan jag väl ha på mig. När jag öppnade den där garderoben. För det första slängdes jag tillbaka till någon form av graviditetsångest. Mm, så att jag bara var så här, nej. Liksom så. Jag var tvungen att ta klänningarna och åka till närmaste liksom, Röda Korset. Och bara så här, varsågod till nästa människa som kan vara fri i de här. För det här är inte, alltså det spelar ingen roll. Det är inte jag. Jag måste ha liksom andra saker nu i livet. Så jag tror att man, så här, visst, man behöver ju också vara så här snäll mot sig själv. Och inte slänga gravidjinsen. Först efter 3 månader man har fått den där bebisen. Typ, för man är ju inte den som man kanske tror att man ska vara när man kommer hem från BB. Mm. Också viktigt att lägga in. Men sen så brukar jag också säga så att man måste också låta det där året gå, och då måste man vara snäll mot sig själv och liksom inte behöva hetsa så mycket.
Du kunnat göra det då? För att det är jättebra ord. Kan du ta till dig själv det?
Vet du, så att jag har faktiskt nästan haft lite dåligt dåligt samvete den här gången, för att den här graviditeten tog inte så mycket på mig som det har gjort förut. Mm. Och då tänker jag bara så här, allting jag gjorde och kunde göra, att jag har gift mig och haft någon glitterklänning med jättekort kjol. Alltså så här, så, så här, gifte inte det där första året. Alltså så här, egentligen, nu var jag så här, kände jag att jag kunde göra det. Men hade jag gjort det för och pressat fram så hade jag nog ångrat mig. För jag hade tittat på bilden och tänkt så här, det där var inte jag som gifte mig. Så. Så jag tänker att, jag hoppas att jag inte har bidragit till någon hets. För jag önskar, alltså hetsen är stor att vara precis som vanligt hela tiden. Mm. Och det är ju som att man har varit med om en olycka.
Så. Verkligen. Tack så jättemycket för att jag fick träffa dig.
Ja, men det
exklusiv
var
intervju om verkligen. Föräldraskapet. Snälla, verkligen. Snälla, snälla.
Ja, men den var väldigt exklusiv. Jag pratade om saker och ting som nästan aldrig pratar om på den. Jo då, det gör jag. Men det var kul.
Ingen annan får prata med dig, bara jag.
Ja, bara du.
Tack
du.
Snälla.
Mamma, alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.